Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej allihopa och välkomna till säsongsavslutningen av denna säsong av Ståpäls. Det är en podcast som drivs av mig, Ida och...
Lukas.
Ja.
Mm-hmm.
Hello.
Hello. Ja, sista avsnittet.
How is everything?
How is everything? Jo då, det är varmt. Det är varmt skulle jag säga. Jag har typ... flötigt, säger man så, flutit iväg idag på jobbet. Vi har haft lite så här sommarfest eller liksom så här lite avslutning.
Ja, just det, det var idag.
Ja, och ja, det har varit lite varmt.
Det har ju en tendens att bli det på gårdar så där.
Ja, alltså vi har ju, vi säger det att vårt hus är liksom felvänt. Det skulle varit liksom vänt, vad blir det? 180 grader så att det skulle vara sol, så att solen kom från ett annan vinkel, för nu är det liksom jättevarmt på ena sidan och så är det skugga på andra sidan, så att typ som på våren så kan de på framsidan gå typ i t-shirt och de på baksidan gå typ i jackor, alltså för att den är så felvänt tycker jag, men så är det, så att vi var på den sidan där det är varmt och det var väldigt varmt, men det var roligt. Ja, sjöng lite och delade ut liten ros till de som går till skolan och lite, ja, lite allmänt sånt där, så att det var trevligt. Och sen så har jag ju fortfarande ont i min tand. Vi pratade om det precis nu, att jag vet inte vad tandläkaren håller på med, ändra priser och ha sig, så jag vet inte riktigt vad jag ska göra just nu, men vi får se. Så att det vill jag bli av med innan midsommar. Hade ju varit trevligt att slippa ha ont. Men förutom det så rullar det väl på. Man börjar känna att man vill ha semester.
Ja, det förstår jag.
Det är inte långt kvar, men det känns som att det är en evighet. Så att ja, nej, men det rullar på. Hur är det själv då?
Jag är väldigt trött. Jag blir, men i och med att jag åker tåg varje dag nu, så blir jag väldigt trött. Det är jobbigt med min allergi.
Ja, just det. Allergin, ja.
Så att det är mycket som byggs på som gör mig extra trött.
Men allergin gör ju att man blir väldigt trött också.
Ja, och så blir man lite seg av medicinerna man tar mot allergin. Och det är trött. Man blir trött i huvudet av att göra någonting sån här arbetsträning eller liknande som jag gör. Så att jag är generellt ganska seg hemma. Alltså, när jag kommer hem så äter jag ju lite lunchaktigt. Typ lunch. Och sen sover ju jag typ en timme.
Mm. Ja, det förstår
jag. Och sen, alltså jag gäspar ju hela tiden.
Mm.
Och suckar.
Ja, både att det är varmt också, det gör ju också att man blir trött. Så både att, ja, och sen pollen. Jag sa det också att jag har nyst jättemycket idag för att gräset, alltså gräspollen är ju väldigt högt just nu. Och det blir man ju trött av att det liksom hela tiden, ja men man nyser och ögonen kliar och man, det svider i näsan och alltså... Mm. Det är många saker och sen också att du har fått in den här rutinen att du åker iväg varje dag och man känner ju själv när man kommer hem efter att man har jobbat en dag att man, det enda man vill göra är att det ska vara tyst och man vill typ bara sitta för sig själv en stund och bara vara. Så att jag förstår att det är en omställning liksom.
Ja, det blir ju det.
Mm.
Jag har ju liksom arbetstränat, det här blir ju bara en timme mer i veckan, men det var ju 3 tillfällen.
Ja.
Och inte varje dag.
Nej, det blir lite skillnad.
Och sen som sagt, då, vi pratade ju om det där med allergi. Att mina slemhinnor blir så otroligt irriterade.
Mm.
Så jag känner ju behov av att snyta mig. Men snyter jag mig så blöder jag.
Ja. Ja, det är det också. Man blir så irriterad i slemhinnorna. Så att...
Ja, och jag har blivit så... Både igår och idag när jag har väntat på tåget. Så har jag blivit så ansatt av knott också. Så jag har knottbett. Yes. Överallt. Och du vet ju hur jag reagerar på myggor.
Ja, ja, ja.
Det ser ut som att fan Godzilla har tagit en tugga av mig. Och då kan du tänka, knottbetten ser ut som normala myggbetten ungefär.
Ja, det är inte så jäkla skönt. Det är ju också jobbigt. Så att, och så när man ska sova så börjar man klia och så kan man inte sluta. Och så.
Ja, men man kommer ju åt med kläder och...
Mm.
Så att jag har smörjt hela mina ben med Salubrin.
Varför inte? Hjälper det lite så är det väl jättebra.
Ja, jo, det gör det ju.
Ja,
men man ser ju ut som fan.
Ja, det vi kommer ihåg när vi var förra sommaren som sagt ute i skogen. I skog och mark och gick. Du såg ju ut som sådana här jävla prickig... Falukorv när jag var hemma.
Ja, herregud. Ja.
Det var snyggt. Jag reagerar ju inte riktigt så på mygg.
Nej,
jag kan ju
och de, jag vet inte varför de tycker jag är så himla god heller.
Nej, jag vet inte.
Ingen aning.
Det är ditt blod. Det är sött och gott kanske.
Ja. Men sen så är det ju det här med värmen också. Så det påverkar ju neuroatypiska personer också.
Ja.
Och vi pratar ju mycket om att du tror att du är autistisk och jag tror att jag har ADHD. Men det är så långa köer så vi har inte riktigt fått hjälp att se om det är det. Men vi misstänker ju det.
Mm.
Och då har jag läst så mycket om att när det blir så här varmt.
Mm.
Då har man redan nått sin maxgräns av stimulans.
Ja, jag vet.
Så då blir man ju irriterad. Man blir trött. Alltså just för att. Säg att det är en tröja som man helt plötsligt... Alltså jag kan ha en tröja en hel dag.
Mm.
Och sen är plötsligt så bara, nej, jag kan inte ha den här längre.
Nej, precis.
Det här är ju så, fast vi kan ju inte ta bort det.
Nej, det är liksom... Men det är så här, som idag, liksom, bara som ett exempel. Jag är ute och det är jättevarmt och det är mycket, alltså så här, det är mycket grejer att göra. Man känner att man börjar bli svettig. Och så känner man att man blir så här blöt på ryggen. Och så känner
och så
man
blir
att
man stressad.
Liksom, blir man stressad. Och så börjar det kännas i nacken. Och så, alltså det är så här, allting sitter åt. Och man vill typ ta av sig tröjan. Men man kan inte ta av sig tröjan. Och det blir liksom bara så här, åh. Och så är det någon som ska sitta knät på en. Och så blir man ännu varmare. Och man bara, kan man få vara ensam en liten stund?
Ja. Och sen så känner ju jag, igår hade jag jättesvårt att somna för det var varmt här inne. Och jag hade fläkten på och, nej men alltså, och det blir nästan så att jag får panik.
Ja, jag förstår det.
Så att, sommaren är väldigt tveeggad.
Jag gillar sommaren. Jag tycker om årstiden för att det är liksom en tid som jag mår bättre rent psykiskt.
Mm.
För att jag känner mig liksom piggare och sådär. Men just värmen. Och när man heller inte har någonstans att så här typ svalka av sig. Alltså typ hade jag bott vid havet eller nära någon pool eller någon sjö eller någonting. Alltså att då hade man ju lätt kunnat liksom ja, men åka och svalka av sig eller sådär. Men man går ju liksom hemma och det klibbar och det är... Det är så äckligt.
Jag har ju tur där jag håller på nu. Jag har ju tagit med mig böckerna i den här butiken. Där nere är det ganska svalt. För jag är inte på samma våning som den vanliga butiken är. Där man står och plockar upp porslin och grejer. För där inne höll jag på att krevera. Och det var ju förra veckan innan det blev så här varmt. Mm. Men jag är på samma nivå. Alltså jag är på markplan. På samma plan som verkstad och grejer.
Ah, okay.
Och där är det mycket, mycket svalare.
Ja, det kan jag tänka mig.
Så jag har det ganska bra där inne bland böckerna faktiskt. Jag börjar få ordning på det nu.
Ja, vad roligt.
Ja, liksom... De säger ju att man får göra som man själv vill. Så nu har jag gjort det. Så nu har jag liksom sorterat isär böcker och pocket. Alltså paperbacks och hardbacks. För jag tänker pocket är mer populärt nu.
Ja, precis.
Och sen har jag sorterat på... olika grupper då. Så det är vanliga romaner, deckare, spänningthriller och sen så här samhälle, religion och självbiografier.
Mm.
Eller biografier generellt.
Ja.
Så har jag liksom sorterat dem. Och så nu igår och idag så tog jag mig an de vanliga böckerna och gjorde samma sak.
Mm.
Och så har jag till och med satt upp lite så här lappar på
hyllan.
Och så har jag ju sorterat dem i bokstavsordning efter författarens efternamn och
roligt.
Så nu ska jag väl ta mig an barnbokshyllan och försöka fixa till den lite grann.
Mm. Ja, men det kan man väl göra. Det finns ju olika genrer inom det också. Om det är en kapitelbok eller om det är en bilderbok eller en pekbok. Eller en...
Ja, jag tänker jag får försöka sortera lite på ålder tror jag är lättast.
Mm.
Liksom.
Ja, det också. Det här står vi... 0-3 eller 3-5.
Ja, precis. Eller så här... barn och ungdom eller tonår eller, jag får se.
Ja.
Jag har redan några som jag har liksom plockat ut under tiden som är lite så här, ja men det är typ vilken var det nu då? Eclipse tror jag det var, fast på svenska då. Alltså en av Twilight-böckerna. Sån här Dragon Ball Z och lite sånt där. Så har jag liksom plockat ut det, för jag tänker det är mera barn och ungdom.
Ja.
Och jag har en pytteliten avdelning för fantasy.
Ja, det var
det är typ 8 böcker.
Jaha, wow.
Det är ju min favoritgenre.
Ja, det är ju det.
Jag gillar deckare och sen fantasy.
Mm.
Fantasy har jag väl alltid dragits mer åt, men...
Jag gillar ju deckare.
Sen är ju jag en sån vuxen som gillar tonårsböcker fortfarande.
Men jag kan också dra mig till det ibland. Alltså där typ, tycker det kan vara... Ja, men det är lite... Jag vet inte, man kan inte ha växt upp ännu.
Nej, men eller så är det bara det att den genren tilltalar en.
Mm.
Det kanske är vi millennials.
Det kan vara så, vi vet inte rätt vilken sida av världen vi ska stå på. Vuxenvärlden eller ungdomsvärlden.
Nej, men precis. Nej, men jag pratade med mamma om det här med böckerna. Jag har funderat på att sätta lite så här löst på genren. Så jag tänker inte gå in så här, här är romaner med romantik, historia. Utan det är bara romaner.
Ja.
Generellt.
Ja.
Och sen så sa jag, men jag tänker ha deckare, thriller och spänning på ett ställe. Och hon sa, det är skitbra.
Mm.
För då kan man komma in där. För, alltså vi har ju, det har jag sagt förut, man får ha, det är stora påsar nästan som ICA-kassar. Så man får fylla en för 20 kronor.
Mm, just det, du sa det. Ja.
Och jag tänker, om man då vet här, jag vill ha deckare. Då kan man gå direkt till den hyllan och plocka på, liksom.
Ja, men det sparar ju tid för de som kommer dit också och ska... köpa. Än att behöva leta det. Och kolla liksom så här, ja, men här har vi 500 böcker och här ska jag leta ut någon som jag vill ha. Det är ju mycket bättre precis. Om det är upp så här markerat och att det står typ här är deckare, spänning och thriller bla bla bla.
Ja, och jag tänker det är ju en väldigt populär genre för oss svenskar.
Ja.
Och sen gillar vi ju biografier.
Mm.
Sen har jag där i den här samhälle, religion, där är det liksom sån här några såna här min väg med Gud och hon är Törnbloms självkänslabok och någon bok om Kina under andra världskriget, alltså lite sånt där liksom.
Mm, lite blandat.
Den fetaste boken jag har sett om Stalin också.
Oj.
Men det är en bok, alltså jag tittar på den hela tiden och försöker liksom lista ut vad det är för slags bok, för den använder N-ordet väldigt, 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 väldigt mycket.
Jaha.
Och jag kan inte avgöra om det är någon slags mening med det eller om den bara använder den då, för i så fall vill jag plocka bort den.
Vet du vad den heter då?
Nej, jag kommer inte ihåg. Jag kan kolla imorgon.
Ja, kolla och så kan du väl skicka titeln till mig så kan jag undersöka lite.
Ja.
För att det är som ja, men som ibland vi hade en bok bara helt plötsligt på min avdelning som vi hade hämtat från vårt egna bibliotek på vårt jobb, alltså på förskolan. Och så satt vi och läste den och sen helt plötsligt var det någonting typ så här om barnaga. Och jag bara, det här känns ju inte helt rätt att sitta och läsa om.
Nej,
så då fick jag liksom hoppa typ en hel sida bara för att, ja. Så att det kan ju vara vissa böcker som hänger kvar från förr som inte är riktigt politiskt korrekta just
Nej, precis.
Idag. Så att ja, men skicka titel så kan jag kolla.
Ja, men jag ska kolla den imorgon. För jag låter den vara kvar på hyllan och så tittar jag på den och så bara, nej men jag vet inte.
Nej.
Man ska väl inte censurera, tänker jag.
Nej, men sen borde ju på vad det är för något syfte med det. Alltså för jag tänker, vi säger ju precis. Inte det idag. Alltså det är Nej. Ju ett, alltså, ja, det är ju inget, det är ett skällsord.
Det är ett skällsord.
Ja, så...
Men jag kan säga, för er som gillar Sidney Sheldon, kan ni komma till Kretsloppet i Tierp och köpa. För det är en hel hylla med bara Sidney Sheldon-böcker.
Jaså, är inte det... Är det romantik? Nej.
Jo, det är det väl.
Ja. Det finns ju sådana.
Jag tror inte det är riktigt sådana Harlequin-nivå, men nej, nästan.
Nej, för det finns sådana typ erotiska, romantiska
böcker. Jo, några sådana har jag hittat också.
Man bara... Leda på stranden och läsa lite.
Ja, vad fan.
Ja.
Folk på tunnelbanan läste ju 50 Shades där när jag var i London. Det var ju då de kom.
Ja.
Då satt folk helt öppet och läste 50 Shades of Grey på tunnelbanan.
Ja, varför inte? Why not?
Why not? Nu har vi babblat superlänge, men så kan det bli. Det är ändå säsongsavslutning.
Ja, vi babblar ju länge hela tiden. Det tar inte slut på våra babbel. Det är det problemet.
Men det är helt okej om ni vill hoppa över. Alltså, vi förstår ju det. Men så tänker vi, det kanske är någon där ute som tycker det är kul att höra om
våra
någon annans liv. Visst ja, tycker jag om det och få höra liksom hur andra har det. Och kanske
känner igen
lite
sig.
Tröst eller någonting.
Ja. Alla, att alla har någonting att kämpa med på olika sätt och vis.
Mm.
Mm. Så är det verkligen.
Som hur man sorterar böcker på en second hand butik.
Ja, liksom. Det är viktigt. Det.
Och jag ska bara tillägga, det här rummet kanske är typ, jag tror inte, ja, 4 kvadrat max.
4 kvadrat, oj.
Och det är bokhyllor liksom överallt.
Ja.
Liksom så här. Så att, ja, nej.
Väldigt litet bandord.
Det är jättelitet.
Mm. Ja, spännande. Men det där hade nog kunna få fint då. Välsorterat.
Ja, det tror jag. Det tror jag. Jag hoppas det.
Ja, men jaha, nähä, ska vi kanske hoppa vidare i det här avsnittet?
Ja, alltså du var just... Vi pratade ju om, vi brukar ju alltid ha något special på slutet på säsongen. Tidigare har vi haft att vi gör avsnitt tillsammans.
Ja.
Och till jul och så brukar vi ju ha saker kopplade till jul.
Precis.
Och nu var det midsommar och då vet jag att du diskuterade...
Mm.
Ska jag prata om midsommar?
Precis.
Eller ska jag ta någonting annat? Och du slutade med någonting annat.
Ja, helt rätt.
Och du har liksom så här berättat för mig och jag är så här, alltså jag känner igen det men jag kan inte återberätta.
Nej. Det kommer vara en resa.
Ja.
Som
men det kanske är...
kommer vara lätt att glömma.
Nej, men vi kanske ska hoppa in i den resan då, kan?
Ja, vi gör det.
Ja.
Ja, och jag ska ju då prata om midsommaraftonsmordet. Alltså ett mord som skedde på midsommarafton. Mm.
Mm-hmm.
Och jag har inte jättemånga källor faktiskt. Jag har lyssnat på en podd. Som heter Tyst vittne. Och det avsnittet heter Midsommarmordet. Och sen så har jag varit inne på Expressen och läst en artikel där. Och sen så har jag läst domen. Och det är då från Helsingborgs tingsrätt.
Och just ja, du fick ett tag på förundersökningen till
ja, den där. Och även själva domen. Alltså själva vad de, vad personerna dömdes till och så vidare.
Ja. Ja.
Men vi börjar helt enkelt på midsommarafton år 2010. För då var en man vid namn Johan Lindberg menar jag, på väg hem, och han klev då på bussen i Helsingborg där han hade varit och tränat på ett gym. Mm. Och Johan, han hade då flyttat till Helsingborg i april samma år eftersom han hade fått jobb på ett dykcenter som då ligger i Helsingborg. Jag vet inte om det är kvar där, men ja, då var det det. Och där skulle han då arbeta med att ta hand om elever och sköta om butiken. Och han bodde i en lägenhet som han hyrde i andra hand av en kille som han träffat på en fest i Uddevalla. Man bara, ja, okay. Det är sånt man gör.
Det är i Uddevalla det
händer det grejer. Och under våren och sommaren 2010 så var Johan väldigt vältränad. Och tränade på gym 2-3 gånger per dag. Så väldigt vältränad med andra ord.
Ja, frågan är om det verkligen hjälper att träna flera gånger samma dag.
Många gör ju det om de typ så här tävlar i så här bodybuilding och tjottafräs. För då tränar man ju typ 2 olika muskelgrupper varje gång. Så att du tränar typ så här, du tar ett pass och då tränar du kanske bara axlar. Sen då går du hem, äter, chillar och sådär. Och sen går du tillbaka och så tar du ett pass med bara typ ben. Alltså, så att många gör ju så för att de ska få in så många muskler, alltså muskelgrupper per vecka som, ja, som man kan liksom.
Okay.
Ja. Ja, och sen förutom detta så löptränade han och åkte inlines. Och på bussen hem från stan den här midsommaraftonen så såg Johan en kille som verkade ha problem med sin mobiltelefon. Och han bestämde sig därför för att gå fram till den här killen som presenterade sig som Chico. Och de började då prata med varandra. Och Chico, eller Andres tror jag man säger, eller Andres.
Ja, det lät nog bättre.
Andres. Ja, som han då egentligen heter, berättade att han behövde få tag i en person, men att, ja, att hans telefon inte riktigt funkade. Och Johan erbjöd då Andres att han kunde prova sätta in sitt simkort i Johans mobil. Men det här fungerade inte på grund av någon slags simkortsspärr.
Ja, men det är ju för att vissa telefoner är det så nu för tiden. För förr var det ju alltid att liksom, hade man köpt en telefon av Telia så var den låst till Telia.
Men jag tror fortfarande det kan vara så, faktiskt. Jag vet inte, men det var nog något sånt som hände. Det gick i alla fall inte att få igång.
Det är drygt,
ja, det är det ju, verkligen. Men eftersom de båda var på väg åt samma håll så erbjöd då Johan Andres att han då fick följa med honom hem för att låna en laddare till mobiltelefonen. För det var väl det att den inte hade batteri kvar eller någonting.
Så alltså, det är väldigt schysst liksom att bjuda hem en främling så.
Verkligen.
Det känns inte typiskt svenskt.
Nej, det känns inte alls typiskt svenskt. Och det känns som att, ja, jag vet inte om jag hade vågat.
Nej.
Ja, men det här tackade ju då Andres självklart ja till. Och väl fram i lägenheten så laddade då han telefonen, och under tiden så satt de båda och pratade med varandra som man gör när man träffas. Och under samtalet så berättade Johan att han varit inskriven på Västkustfamiljen Och det här var då ett behandlingshem för kriminella och eller missbrukare. Mm-hmm. Men den här västkustfamiljen då lades dock ner år 2010 efter att det avslöjats att ägaren hade nära kontakt med MC-gänget Hells Angels.
Okej.
Ja, så att det fick inte fortsätta, vilket man förstår.
Ja.
Ja. Och Andres berättade i sin tur att en vän till honom, en annan Johan, en Johan Andersson, också hade varit inskriven där. Och en person som Johan också kände, då det visade sig då att de varit inskrivna på västkustfamiljen samtidigt. Så den här Johan som Andres är med den här dagen kände den andra Johan också. Så alla tre känner varandra.
Det är ändå fascinerande att man börjar prata om det där. Bara så där. Hej, ja. Du kan få låna min laddare. By the way, så har jag suttit på behandlingshem.
Ja, men jag tror att det var lite typ att de satt och pratade för att vad sysslar du med och vad jobbar du med, bla bla bla, och så kom du väl upp på tal och jag vet inte riktigt, men det vet vi ju inte. Nej.
Jag bara reagerade över det, var ganska,
det låter väldigt konstigt i varje fall.
Ja.
Och under det här samtalet då med de här två så kom det även fram att Andres hade en flickvän vid namn Elin. Att han gillade kampsport och att han hade suttit inne för olika våldsbrott. Och han berättade även att han hade en gängrelaterad bakgrund. Och under det här samtalet så ska de då enligt Johan druckit ungefär 2-4 stark öl. Och Andres ska även ha bjudit på 7-8 tabletter som antingen var då benzo, alltså benzodiazepiner, eller valium. Och han menade dock på att han vid tillfället bara tog en tablett. Och förutom ölen och tabletten så rökte han även en joint. Mm. Och enligt Johan så ska även Andres tagit tabletter.
Det var en jävla blandning, hörde du.
Ja, så det var både alkohol, tabletter och förmodligen cannabis, kan jag tänka mig.
Ja.
Så att ja, det var en salig blandning. Och under tiden som de båda befann sig i lägenheten så ska då Andres vid flera tillfällen pratat i sin mobiltelefon. Och han ska då ha återberättat de här samtalen för Johan. Och han berättade då att de här samtalen var med en man vid namn Ivan Shevik.
Okej. Okay.
Ja. I samtalen så kom det då fram enligt Andres att Johan Andersson då befann sig i Ivans lägenhet tillsammans med 10-12 jugoslaver och behövde hjälp att ta sig därifrån.
Okej.
Ja. Och Andres då menade på att Johan Andersson då var i ett trängt läge och han frågade därför om Johan som då Andres var med, ville följa med till Ivans lägenhet.
Och så den där Johan ville komma ifrån Ivan och de 10 jugoslaverna.
Precis.
Okej.
Ja.
Det var väldigt specifikt, inte bara så här, det är Ivan och 10 snubbar, utan det är Ivan och 10 jugoslaver.
Ja, precis. Och det är väl då enligt Andres någonting negativt att de var det.
Men ändå.
Ja, det var väldigt specifikt. Förmodligen så var väl Ivan det, kan jag tänka mig.
Det låter ju som det.
Ja. Men Johan, han tänkte att han kunde följa med även om han aldrig hade träffat Ivan tidigare.
Mm.
Och han uppfattade då samtalen mellan de här två som lugna, men att Andres ville åka dit och att Ivan i sin tur inte ville träffa Andres, utan han var lite så här, Nej, jag vill inte att du kommer hit liksom.
Men varför kan de inte bara släppa Johan så han fick gå?
Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Och Johan fick även uppfattningen om att det kunde finnas knivar i lägenheten och att det kunde bli en livlig diskussion när de väl då kom dit. Och innan de båda rörde sig mot Ivans lägenhet så berättade då Andres att Ivan var sinnessjuk och att de skulle beväpna sig.
Men alltså, och det här säger man till en snubbe man precis har träffat också.
Ja, ja, ja. Det är ju det här som är så himla lustigt. Hela grejen, ja, jag vet inte.
Ja.
Att man ens går med på att säga, ja, men jag hänger med dig här som lite backup om det skulle hända någonting. Alltså man bara, fast ni känner ju inte varandra. Ni har en gemensam vän.
Ja.
Det är väl det enda. Ja, men i alla fall. Andres då hade en väska och i den så stoppade han ner en köttklubba som han hade hängandes vid ytterdörren. Och, eller inte som han utan som Johan då hade hängandes vid ytterdörren.
Ja, ja.
Och Johan i sin tur tog med sig en liten kniv som han la i sin ficka och en yxa som han satte fast i byxlinningen. Och han tog även med sig ett par träningshandskar för att få ett bra grepp om yxan och kniven. Och han berättade i förhör att han skulle enbart använda kniven och yxan om du mötte på motstånd och behövde skydda sig. Men han och Andres då var dock överens om att det i första hand skulle prata ut Johan Andersson. Att de liksom skulle diskutera så att han skulle komma ut av sig själv liksom. Och på bussen till Ivans lägenhet så berättade Andres att Ivan hade en 7,5 mm pistol. Och Johan uppgav även senare i förhör att ju närmare de kom lägenheten desto värre blev liksom den här bilden som Andres målade upp om Ivan. Att det var liksom att han är beväpnad, att han är kriminell, att han är liksom sinnessjuk. Allt är liksom bara sådär. Och han upplevde också det som att Andres blev mer och mer uppspelt och ska liksom ha frågat Johan om han var taggad på att de skulle liksom åka dit. Men under hela bussresan så nämnde Andres ingenting om att de skulle utöva något våld när de väl liksom kom dit. Och jag tänker innan jag fortsätter så vill jag bara varna. Jag tror inte jag varnade innan jag började.
Nej.
Att det är ett väldigt övervåld i det som komma skall. Så har man, tycker man det är jobbigt allmänt om folk far illa, så ja, får jag tacka för den här säsongen. Nej, men lite så, det är jag hamnar ju det här när det blir för grovt, så hamnar jag till slut i ett tillstånd där jag bara skrattar för att det är liksom, det blir bara så sjukt. Och lite så var det i det här när jag skrev det här, så att
okay.
Ja, jag varnar. Men jag fortsätter i varje fall. Att när de kom fram till lägenheten så gick de då in i trapphuset och upp till första våningen där då Andres knackade på en dörr. Men där visade sig att det var fel dörr. Han kom på det mitt i alltihopa. Så de gick därför upp en trappa till då, och där knackade de då på en annan dörr. Och dörren öppnades då av en Tomislav Nikolik, eller Nikolik, som då känt Ivan i över 18 år.
Oj.
Och ja, så en lång vänskap.
Mm.
Och han var då hemma hos Ivan då de hade bestämt sig för att de skulle festa tillsammans den här kvällen. Så han hade liksom tagit sig dit, han hade fått låna sin pappas bil och ja, och dit så började liksom göra sig redo för att dra ut på stan, typ.
Alltså, vilken ålder är det på de här människorna? För jag vet inte varför jag har sett så här medelålders gubbar framför mig.
Nej, de är typ i, nu vet jag inte exakt ålder, men jag tror att Kanske 25-30 års åldern.
Okej, okay. Det var yngre än vad jag såg framför mig.
Ja, något sånt i den stilen.
Okej. Okay. Bara så att jag får ja. Ett bild.
Ja, liksom. Bild av hur de ser ut eller vad man
ja,
säger.
Ja, men lite.
Ja. Ja, efter att han då hade öppnat dörren för Andres och Johan så följde de efter honom in i lägenheten. Och Tommy Slav gick in i köket och pratade i telefon. Och Ivan stod då vid sängen och skulle byta om. Och Johan insåg att den här andra Johan Andersson då inte befann sig i lägenheten. Och det fanns heller inga 10-12 jugoslaver. Så han tänkte att ja, men då är det ju då är det lugnt och liksom, finns det inget hot här. Så han satte sig i soffan. Och efter en stund så fick han då sällskap av Tommy Slav som då också satt sig bredvid honom.
Mm.
Och Johan berättade i förhör att han plötsligt hörde liksom som ett med något väsen så här till vänster om sig. Och trodde först att det var då Tommy Slav som då skulle ge sig på honom. Och när han då tittar mot Tommy Slav så ser han att han ser ju bara förvånad ut. Och sen bara rusar han ut ur lägenheten.
Okay.
Alltså Tommy Slav då.
Ja.
Och Johan insåg då att Andres och Ivan, de stod vända mot varandra. Och uppfattade det hela som att Ivan, han var liksom varken aggressiv och han var inte beväpnad eller någonting. Men att Andres hade förändrats totalt.
Okej.
Och han stod då med köttklubban i handen och började plötsligt slå Ivan i ansiktet med den här klubban. Och efter två slag i Ivans ansikte så ramlade han bakåt i sängen och hamnade då liggandes på rygg. Och då ska Andres satt sig gränsle över Ivan och fortsatt slå honom med köttklubban. Och det här är ju en sån här, för ni som inte vet, det är ju en sån här klubba med en platt sida. Och på den platta sidan så är det såna här typ piggar som man slår ut kött
med. Ja, alltså man ska ju mörda kött typ, med den.
Ja, typ om man ska göra typ snitslar eller, ja,
ja.
Ni fattar vad jag menar. Så att den sidan slog han i ansiktet på Ivan.
Mm.
Och de här slagen träffade honom i ansiktet och på halsen och liksom runt axelpartiet. Och Johan uppgav i förhör att han vid flera tillfällen försökte stoppa Andres men att han var liksom helt utom kontroll. Johan uppgav att Andres frustade och svettades och liksom så här torkade svetten ur pannan och var liksom helt så här rödflam i ansiktet och liksom helt typ galen.
Mm.
Och då kom Johan även att tänka på den här pistolen som Andres hade nämnt att Ivan då hade. Och han blev då rädd att Tommy Slav hade sprungit ut för att hämta den här pistolen någonstans.
Mm.
Så han låste därför ytterdörren då han då menar på att han var rädd för att Tommy Slav skulle komma tillbaka och skjuta dem.
Mm.
Och Andres han hittade en kniv som låg mellan liksom madrassen och väggen och ska då enligt Johan blivit ännu argare och skrikit citat ska du hugga mig med den här din jävla fitta
till och sedan, Ivan då?
Ja, till Ivan och sedan så hade han börjat hugga Ivan med den här kniven.
Men alltså, så sitter han och säger, åh nej, var ni sjuk i huvudet?
Ja, man bara, vem är det som är sjuk i huvudet här egentligen?
Ja, men jag känner det.
Ja, och de här knivhuggen, de träffade då Ivan i mitten och nedre delen av kroppen. Och enligt Johan så ska det här bladet på kniven böjts under tiden för att han tog i så hårt.
Mm.
Och han uppgav i förhör att Andres satt vid sidan av Ivan med ett knä på Ivans mage och en arm i Ivans ansikte medan han då högg honom.
Okej.
Okay. Och förutom köttklubban och kniven så använde även Andres en syl som han använde för att hugga Ivan med.
Men vad fan?
Ja, jag vet. Det är liksom sak efter sak. Och under detta händelseförloppet då så försökte Johan hindra Andres genom att dra honom i armen liksom bort från Ivan. Alltså han tog tag i honom och liksom började slita i honom. Men då ska Andres istället knuffat Johan bakåt så han liksom föll och slog ryggen i vardagsrumsbordet.
Mm.
Och i slutet av våldsförloppet så låg Ivan på golvet. Och Andres ska då sagt att han skulle bryta armarna på Ivan genom att göra ett, alltså det kallas för en armbar på båda armarna. Och det är liksom en form av armlås som man ofta använder inom ja men typ judo, jiu-jitsu och brottning och sånt där. Det är väldigt vanligt i MMA. Okay. Att man liksom, ja men du låser liksom fast motståndarens arm och så sträcker du ut den så att armbågen hamnar liksom över sin stödpunkt.
Okej.
Jag vet inte om du har sett det någon gång.
Alltså jag har ju säkert sett det, men jag kan inte få fram det i huvudet ja. Nu.
Nej, men det ligger liksom så att de har typ...
Ja, men nu. Okay,
armen är rakt ut och så håller du fast i den och så liksom böjer du den bak och så blir det jätteont.
Ja, jag ser så det framför mig nu. Jag får alltid panik när jag ser det.
Ja, det är jätteäckligt. Och han gjorde så på båda hans armar. Och det ska ju göra... Alltså det gör ju jätteont.
Mm. Men är Ivan medvetande fortfarande?
Man tror det.
Okay.
Men man är inte helt hundra om han... Jag kommer till det sen, men man tror att han kan ha varit medveten vid det här laget fortfarande.
Okay.
Och nu kommer det sjukaste som jag har hört på länge. Efter det här så ska Andres lyfta upp Ivan med en arm genom att ta tag i byxlinningen och sagt att han skulle klippa av Ivans penis. Och Johan såg då även att Andres höll i en sax, och därefter så ska Johan tittat bort, och nästa gång han tittade, alltså mot dem, så var Andres i höjd med Ivans huvud och ska då ha sagt citat: "Du ska ha den i munnen, din jävel." Och han kunde då inte exakt se vad Andres gjorde. Och efter detta så vände Andres på Ivans kropp så att Ivan låg på mage. Och sen så förde han in sylen i Ivans ändtarmsöppning.
Nämen!
Ja. Så att det är väldigt grovt våld. Mm. Vet inte riktigt vad som slog slint, men ja. Och vid det här laget i varje fall så trodde Johan att okej, nu ska vi gå härifrån. Men Andres vill inte gå därifrån tomhänt, så han började därför plocka på sig en DVD-spelare, en minidator och ett Xbox. Och under tiden så sa då Andres åt Johan att lägga ner sakerna i en väska. Och när de gick ut från lägenheten så gick de till en cykelväg i närheten där de då båda bytte om. Och efter det bad Johan Andres då att ringa larmcentralen då han själv hade lämnat sin telefon hemma. Och det här gjorde faktiskt Andres. Och efter det så frågade de en förbipasserande var närmsta busshållplats låg. Och på bussen på vägen hem till Johan då så beskriver han Andres som nästintill euforisk, tack. Och han pratade då om vilka tatueringar han då skulle göra som symboliserade det som hade hänt.
Mm.
Man bara, ja, för det är ju det första man tänker på efter man har brutalt mördat någon, men ja, visst. Och när Johan och Andres kom tillbaka till Johans lägenhet så upptäckte Johan att han hade tappat sina nycklar någonstans. Alltså på vägen eller i lägenheten eller någonting. Så när han då träffade sin granne Mats så frågade han om han fick låna hans telefon för att då ringa hyresvärden. Och hyresvärden gav honom tillåtelse att slå sönder fönstret till badrummet för att han då skulle kunna krypa in och låsa upp dörren på det viset. Mm-hmm. Jag vet inte, de kanske var för att det var midsommarafton, jag vet inte. Det var väl ingen som orkade åka ut för den sakens skull.
Men det kanske blev billigare än att ringa en,
ja, en så kan det låsmed också vara.
På en, ja, helgdag.
Så kan det säkert vara. Så att, ja, men de, han fick göra det i alla fall. Så han lyckades liksom låsa upp dörren. Och i lägenheten så befann sig nu Johan, Andres och den här grannen Mats. Mm. Och efter en stund så kom även Johans andra granne Abdul till lägenheten. För att de, ja, men kände varandra också. Alltså Johan och Abdul ganska väl och umgicks lite då och då.
Mm.
Och nu ska då Andres börja uppträda aggressivt. Och han sa bland annat att han hatade araber. Vad chockad jag blir.
Mm, jag känner det.
Mm. Och under tiden då som de här fyra befann sig i lägenheten så berättade Abdul att en kille i Helsingborg hade blivit mördad. Och han hade då fått reda på det genom att han då hade sett en artikel i Aftonbladet. Så alla gick in liksom på Aftonbladet när de då kunde läsa om det här mordet. Och det var först då som Johan förstod att Ivan hade dött.
Ja, vad fan väntar du dig, undrar jag.
Ja, men lite så. Men jag tror att han var liksom mest i chock.
Jo, eller liksom det så här, fattar jag ju. Men han måste ju ändå fatta att han kommer att dö.
Ja, man kan ju tycka det. Men sen så var väl inte han den ljusaste i världen heller liksom.
Nej, nej. Men, ja.
Men efter det här då så gick Johan och Andres ut till en krog där de då spelade blackjack. Och den natten så sov Andres över hemma hos Johan. Och det är något som Johan uppgav att han fick göra då han ville hålla Andres lugn och sig själv i liv. Mm. För han var nämligen väldigt rädd för att Andres skulle skada även honom.
Ja, det fattar man ju.
Ja, det gör man ju. Och Johan minns att han diskade den här sylen för att på något sätt så har han under händelseförloppet tagit ur den igen. Jag vet inte varför eller hur eller när, men den var i alla fall tillbaka hemma i hans lägenhet.
Mm.
Så han diskade den och så diskade han köttklubban och sen tvättade Johan även deras kläder. Och efter det så slängde han sylen och repet till köttklubban i en brunn. Men då köttklubban inte fick plats i brunnen så slängde han den i en container.
Mm.
Och dagen efter händelsen så åkte de till knutpunkten för att då leta efter en gammal tågbiljett. Och anledningen till att de gjorde det, det var för att Andres skulle ha ett alibi för midsommaraftonen för att han menade på att han hade åkt tåg istället för att han var i lägenheten. Jag fattar inte riktigt, men ja. Och på vägen hem då från knutpunkten så stannade de vid en ICA-butik där de köpte tändvätska. Och Johan minns inte vems idé det var att elda upp kläderna. Men det kom liksom på tal att de skulle åka ut till skogen för att elda upp de här kläderna. Men han ville inte åka ut i skogen ensam med Andres. Så han valde att elda upp dem i sin trädgård istället.
Jag skulle inte heller våga åka någonstans med den där snubben.
Nej, men lite så. Så han eldade upp då Andres kläder och skor, sina egna skor. Och sen lite så här ogräs från trädgården så att det skulle väl se lite mer normalt ut, eller om man säger. Mm. Och Johan menar i förhör att det var Andres som beordrade honom att göra detta. Och efter att han hade eldat det här så sa Andres åt honom att han skulle hugga honom i låret med en kniv. Alltså att Johan skulle hugga Andres med en kniv.
Okej.
Och Johan gjorde då som Andres sa och knivhögg då, ja, honom i låret. Och det som Andres då sa till honom, det var att de skulle säga till polisen att Ivan hade varit aggressiv och huggit Andres i benet. Varpå Johan hade slagit Ivan ett antal gånger så att Ivan då däckade.
Så ja, så liksom... nu vill han få det att se ut som att det är Johan som har gjort det här.
Precis, och att det var Ivan som attackerade honom. Så därför var de tvungna att göra det här på honom. Andres sa dock ingenting om vad de då skulle säga till polisen. Med liksom avseende på hur de liksom kom in i Ivans lägenhet. För det var liksom en portkod och grejer där. Så att det tänkte han inte på, men...
Nej.
Och på söndagen efter midsommarafton så pratade Andres i telefon med sin flickvän. Och efter samtalet så berättade han för Johan att polisen ville prata med Andres om Ivan. Och efter det så lämnade han lägenheten. Och det sista som Andres sa till honom var att han skulle vara beredd på att sitta häktad i några månader.
Mm.
Typ som ett hot känns det lite som.
Mm.
Och dagen efter så träffade Johan sin granne Mats och de gick på en promenad. Och under den här promenaden så berättade Johan att Andres hade huggit Ivan upprepade gånger och klippt av hans penis. Och Mats ska då ha frågat varför Andres gjort så mot honom. Och eftersom Johan inte visste varför så sa han att Ivan var en våldtäktsman. Och när de kom tillbaka till Johans lägenhet efter den här promenaden så möttes de av poliser som då frågade om han hette Johan Lindberg. Varpå han svarade att ja, det gör jag. Och sen fick han då följa med till polisstationen.
Mm.
Och nu, det här var liksom Johans berättelse, hans syn på vad som hände. Och jag tänkte att vi skulle gå in på Andres berättelse, men innan vi gör det så går vi på en kort paus.
Yes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, nu har vi haft en liten reklampaus. Och som jag sa innan pausen så ska vi nu gå in på Andres berättelse. Och han flyttade till ett familjehem i Strövelstorp i Ängelholm i maj 2010. Och hade aldrig innan det här som utspelade sig sen bott i närheten eller i Helsingborg. Och när han kom till familjehemmet i Strövelstorp var han i slutet på verkställigheten av ett långt fängelsestraff. Och en av anledningarna till att han valde familjehemmet i Strövelstorp var att han kom väl överens med den här familjen. Samt också att i Helsingborg så fanns det en kampsportsklubb som han hade blivit rekommenderad att, ja, att söka sig till helt enkelt.
Mm.
Och han har då utövat kampsport sedan han var liten, alltså ett barn. Och han har även tävlat i kampsport. Och på liksom längre sikt så planerade han att söka in till högskolan i Munka-Ljungby för att utbilda sig till personlig tränare. Och under 2009 så tog han distanskurser på universitetet. Och han har både läst psykologi A och socialpsykologi A. Och under den här perioden så var han även ute på gymnasieskolor och höll olika föredrag. Så att han har ju ändå liksom sysslat med saker.
Mm.
Innan det här skedde.
Mm.
Och när han kom till Helsingborg så kände han då endast Johan Andersson. Samt en man vid namn Tony och en annan vid namn Alexander. Och samtliga dessa lärde han känna då han satt på anstalten i Halmstad.
Mm-hmm.
Och första gången han såg Ivan, det var när han gick på stan med Tony. Och Tony pekade då ut Ivan och sa att om han behövde någonting så var det han som han liksom skulle prata med. Typ om han behövde hjälp med grejer eller narkotika eller ja. Och kvällen innan midsommarafton så umgicks Andres med Johan Andersson då. Och de var ute på stan och festade och träffade då Ivan. Och tillsammans med Ivan och två tjejer så gick Andres och Johan hem till Ivans lägenhet där de då fortsatte sin fest. Och där tog Andres kokain och drack en hel del alkohol. Och han festade ända till nästa morgon. Då alla då lämnade lägenheten. Och Andres uppger att han minns inte så mycket av den här dagen. Men han kom ihåg att han senare under dagen tog bussen hem. Och på bussen så träffade han då som sagt Johan Lindberg. Som han inte hade träffat tidigare. Och Andres lade då märke till Johans tröja. Där det stod Dive now, work later.
Mm-hmm.
Och frågade då Johan om han kände en Johan Andersson som också dyker. Vilket Johan då gjorde. Och Andres minns inte att han hade problem med sin telefon. Men att det kan stämma.
Mm.
Och framme i Johans lägenhet så pratade de om olika saker. Och Andres berättade att han precis kommit ut efter att ha avtjänat ett straff. Och Johan berättade då i sin tur att han varit på västkustfamiljen. Och det var enligt Andres då som de kom in på Johan Andersson. Och började prata om honom.
Mm.
Och under samtalet så drack de som sagt några öl och Andres tog benzo som han fått utskrivet på grund av panikångest. Men han tog dock fler än vad han skulle.
Mm.
Och Andres uppgav i förhör att medan han var då i Johans lägenhet så ska Johan Anderssons flickvän ringt och frågat om han visste var Johan var. Vilket han inte gjorde. Och han märkte att den här flickvännen verkade väldigt orolig. Och efter en stund så ska då även Johans syster ringt och frågat om Andres visste vad Johan var. Och nu började han själv då bli orolig för vad som skulle kunna ha hänt Johan. Så han ringde därför upp Johan Anderssons mobiltelefon och det var då Ivan som svarade. Och Ivan sa då att Johan hade stulit något av honom och ville då ha tag i Johan till varje pris.
Mm-hmm.
Och Ivan ska inte ha varit hotfull i telefonen, men det framgick att Ivan var liksom arg och irriterad på Johan för att han hade då stulit någonting. Och man tror att det var att han hade stulit någon form av narkotika. För en ganska stor summa. Och Andres ska då ha frågat Ivan om de kunde lösa den här situationen på något sätt. Och enligt Andres så ska de då ha bestämt att han skulle ta sig till Ivans lägenhet. Och eftersom Ivan ska ha sagt att det befann sig andra personer i lägenheten så frågade då Andres Johan om han kunde följa med. Som någon form av backup om någonting skulle hända. Och på vägen till Ivans lägenhet så pratade då han flera gånger med Ivan för att få en vägbeskrivning till den här lägenheten. Och Ivan hade då en vänskaplig ton, men i något av telefonsamtalen så hörde då Andres att han, ja, men han upplevde att Ivans tonläge hade förändrats lite. Han lät liksom lite aggressiv eller liksom lite irriterad.
Mm.
Och det lät som att Ivan var väldigt angelägen om att han skulle komma, och i bakgrunden så hörde då Andres en röst som sa: när kommer han, när kommer han? Som att om det var någon som liksom uppmanade liksom så här: ja, jag måste veta när han kommer, för att vi måste förbereda oss inför någonting typ.
Mm.
Och i det sista telefonsamtalet med Ivan så frågade han Ivan om portkoden till huset. Och väl inne i Ivans lägenhet så gick Andres först in och Johan efter. Och i vardagsrummet så menar då Andres att Ivan satt i soffan men reste sig när de kom in. Och enligt Andres så ska Ivan blivit irriterad över att Andres då hade tagit med sig en helt främmande människa dit. Och han ska även ha sett att Ivan höll en kniv i handen och att han då kände sig hotad. Så han bestämde sig för att ta det säkra före det osäkra och tog då fram köttklubban och slog Ivan i ansiktet.
Mm.
Och i samma stund ska då Tomislav sprungit ut ur lägenheten. Och Andres påstår i förhör att han var rädd för kniven då i Ivans hand och försökte slå honom en gång till med klubban, men att Ivan ska då ha lyckats slå iväg den här klubban. Och att då i och med det så ska Andres börja slå honom med knytnävarna istället. Och efter det ska han ha tagit ett strypgrepp på Ivan och fällt ner honom i sängen. Och där så fortsatte han då att slå honom. Han visste inte var Ivan hade kniven. Och han var då rädd för vad han skulle kunna göra med den. Och för att få slut på slagsmålet försökte han få tag på Ivans arm. För att då göra en sån här armbar. Eller en, ja, hur man uttalar det.
Mm.
Och plötsligt så ska Ivan ha liksom flugit framåt emot honom och förlorat all sin kraft. Och Andres då såg inte vad som fick Ivan att falla framåt. Och han vet inte vad Johan gjorde eftersom Ivan skymde Johan. Men han tror att Johan högg eller slog Ivan med någonting.
Mm-hmm.
Och då Ivan förlorade sin kraft så gjorde han då en armbar på Ivans högra arm, och Ivan reagerade inte, och Andres förstod då att det var något som var fel. Och han reste sig därför upp från sängen och sprang ut från lägenheten. Och då han lämnade lägenheten så menar han på att Ivan var helt utslagen och att han då låg med halva kroppen i sängen och benen ut mot vardagsrummet. Han visste inget om att Ivans penis blivit avklippt eller att han skulle ha fört in en syl i hans ändtarmsöppning. Så det är ingenting som han liksom kunde kännas vid.
Nej.
Nej. Och när de kom ut i lägenheten så var han blodig både på händerna och på byxorna. Och han ringde då larmcentralen för att Ivan var allvarligt skadad och behövde hjälp. Och Andres menar i förhör att han ringde larmcentralen innan Johan kom ut till lägenheten och att Johan då ska ha haft en väska med sig som var väldigt tung, men att Andres inte ska ha lagt så mycket märke till det, utan bara så här: okej, han har en väska. Ja. Och Andres minns att när de kom tillbaka till lägenheten, alltså Johans lägenhet, så hade han då tappat sina nycklar. Han minns inte att Johan slog sönder en fönsterruta. Och väl inne i lägenheten så ska han ha tagit fler tabletter för att lugna ner sig. Och efter en stund så upptäckte han att han blödde från tummen och ovansidan av handen. Och han gick då till köket och där såg han då att Johan stod och diskade den här köttklubban. Och han såg även att Johan diskade en syl, men han såg ingen kniv. Och han menade då på att det inte var han som hade sagt åt Johan att diska de här grejerna, utan att Johan gjorde det själv. Och han har heller ingenting att göra med liksom bortförandet av de här grejerna och att han hade dumpat dem i en container och grejer. Och att det var Johans idé att tvätta deras kläder. Och efter detta så uppgav Andres att minnena var väldigt suddiga efter de här tabletterna som han hade tagit. Men han minns att de gick ut och festade och att de spelade blackjack. Och efter det åkte de tillbaka till Johans lägenhet där han då frågade om han fick sova över. Och dagen efter när Andres vaknade så ska Johan visa en artikel om en man som hittats mördad i Helsingborg. Och det var först då som han förstod att Ivan var död.
Mm-hmm. Ja. Ja, de skiljer ju sig de här historierna, om man säger så.
Ja, de gör ju det. Verkligen. Andres skyller ju väldigt mycket på Johan.
Men det jag funderar på är ju om han nu har ringt SOS.
Mm.
Då ska ju det, då registreras ju det.
Ja, och jag vet inte riktigt. Jag har inte hittat vad som sas i det larmsamtalet. För jag var lite intresserad av det, men jag har inte kunnat hitta det någonstans. För jag tänker om han säger liksom att han har påträffat någon eller om...
Ja, men jag menar om han har ringt överhuvudtaget så ska ju det finnas.
Ja, precis det jag menar. Men jag antar det för att polisen kom ju dit... Ja, jag vet inte. Jag kommer säkert till det. Jag har säkert skrivit någonting om det längre ner i dokumentet. Men det låter ju väldigt konstigt. Vad skulle han kunna ha sagt till dem liksom?
Ja.
Och han menade också på att det var Johans idé att elda upp deras kläder med hjälp av tändvätska. Men det var han som bad Johan att hugga honom i benet. Och att Johan då gjorde som han sa. Och han sa därefter till Johan att de då skulle säga till polisen att det var Ivan som huggit honom i benet. Och anledningen till detta var att slaget som hade träffat hans tumme troligtvis hade lett till att hans blod då skulle finnas i Ivans lägenhet. Och att han då var tvungen att hitta på en förklaring till varför det skulle finnas där.
Ja, ja.
Ja. Och någon gång under förmiddagen på söndagen så ringde hans dåvarande flickvän och sa att polisen letade efter honom. Så han bestämde sig för att åka till flickvännen på en gång. Och när han kom hem till flickvännen ringde han polisen och bad att de skulle hämta honom. Och... när polisen då kom till Ivans lägenhet på kvällen så hittade de Ivans kropp under ett sängöverkast. Och de ringde då till kriminaltekniker som hade jouren den här aktuella midsommaraftonen för att då komma och undersöka den här brottsplatsen. Och väl inne i lägenheten så noterade han att Ivan hade skador i huvudet och ringde därför till rättsläkaren. Som då ville bilda sin egen uppfattning om skadorna på plats. Och åkte därför till lägenheten efter samtalet.
Mm.
Och det här utrymmet som kroppen låg på var liksom väldigt litet. Så att de beslutade sig då, alltså kriminalteknikern och rättsläkaren. För att skicka kroppen så som den såg ut där och då. Till rättsmedicin i Lund för en obduktion. Och när lägenheten undersöktes så hittade man inga fynd som tydde på att det varit en fest där kvällen innan. Och det fanns heller inga tecken på att det hade varit någon form av strid i lägenheten. Och det man kom fram till var att våldet som skett in i lägenheten varit enkelriktat och att händelseförloppet hade gått väldigt fort. Och det här kunde då kriminalteknikerna tolka utifrån blodstänk och sånt som var runt sängen.
Mm.
Och man kunde också se att det hade varit ordning i lägenheten innan händelsen. Men att någon eller några efter att Ivan då skadats hade letat efter något i lägenheten. För man kunde då se att saker i lägenheten hade liksom flyttats och kastats runt och...
Mm.
Ja, men alltså det var mycket blod på ett stort antal platser i lägenheten. Och den kriminaltekniska undersökningen koncentrerades då till de föremål och det blodstänk som man då kunde berätta någonting om vad som hade försiggått där inne i lägenheten. Och efter den rättsmedicinska obduktionen så kunde rättsläkaren visa på att Ivan avled genom kvävning i sitt eget blod. Och på grund av det kraftiga våldet mot huvudet så hade skallen tryckts in i hjärnvävnaden.
Och fy fan.
Ja, så... ja. Vad säger man?
Ja, det låter ju så jävla äckligt. Alltså.
Ja, men det är ju... Alltså, tänk dig att dö, att du kvävs av ditt eget blod.
Ja.
Och så känner du hur någon liksom ligger och slår dig i huvudet och du kan inte prata, du kan inte röra dig, du kan inte... Fy fan.
Mm.
Och de flesta av skadorna på Ivans kropp och huvud har uppkommit genom separata slag. Och sannolikt har ett 20-tal slag utdelats, varav hälften då riktats mot ansiktet. Och det fanns emellertid flera olika skador som orsakats av ett och samma slag. Rättsläkaren kunde även visa på att våldet mot huvudet och ansiktet både orsakats av köttklubban och en kniv. Och rättsläkarens undersökningar visade även på att Ivans penis kan ha klippts av medan han fortfarande var vid liv, eftersom det orsakade en omfattande blödning. Men det går dock inte att vara helt säker på, alltså detta då, då en avliden person kan blöda kort tid efter dödstillfället.
Mm.
Det man dock kan konstatera är att, alltså, placeringen av, ja, penisen då i halsen var det sista som skedde medan Ivan kan ha varit vid liv.
Mm.
Och efter att ha topsat olika saker som användes och som togs ifrån lägenheten efter händelsen så kom resultatet tillbaka som visade att på nästan alla föremål så fanns det i princip bara DNA från Ivan och Andres.
Mm.
Och det innebär att den tekniska undersökningen stämmer till stora delar överens med Johans berättelse. Och fynden av DNA på till exempel Xboxet och DVD-spelaren, det tyder på att Andres hjälpte till att plocka ihop sakerna och att han inte lämnade lägenheten tomhänt innan Johan gick ut.
Mm.
Och både den tekniska undersökningen av lägenheten och blodbildsanalysen samt rättsläkarens bedömning och övriga vittnesuppgifter stödjer Johans version. Och den samlade bedömningen tyder på att Andres inte handlade i nödvärn och att han uppsåtligen dödade Ivan. Mm. Och han gjorde sig även skyldig till grov stöld. Och åklagaren hade yrkat på livstidsfängelse för det här då, för alltså på det som Andres hade gjort. Och fredagen den 18 februari år 2011 så kom då domen och Andres dömdes för mord och stöld till 18 års fängelse.
Mm.
Och han förekommer under 23 avsnitt i belastningsregistret. Och av den rättspsykiatriska undersökningen så framgår det att han varken vid gärningen eller vid undersökningstillfället led av någon allvarlig psykisk störning.
Mm.
Och Johan dömdes i sin tur för medhjälp till grov misshandel och vållande till annans död till 2 års fängelse.
Mm.
Och de ska även betala ett skadestånd till Ivans anhöriga på 216 000 kronor.
Tillsammans då?
Tillsammans, ja. Mm. Så det är väl någon summa som de har delat på något sätt. Mm. Jag vet inte.
Mm.
Ja, så det var det.
Ja, det var väl en jävla midsommarafton det, ja.
Verkligen. Det var, ja, det var grovt.
Ja, det får man verkligen säga.
Väldigt. Det var inte sån midsommarafton som jag vill fira i alla fall.
Nej, inte jag heller, känner jag spontant.
Hoppa gärna över det. Nej, men så att det var...
Ja. Jesus, jag vet inte vad jag ska säga, jag är lite i chock.
Ja, nej, men det är ju ett fruktansvärt övervåld. Och vad jag har förstått det som så vet de inte... motivet. Eller jag fick liksom
inte fram
något
motiv. Nej, det var det jag funderade på. Var det där? Hade han gjort någonting mot någon barn? Eller? För det var ju någon som drog upp det.
Nej, jag tror inte det. Utan jag tror att det var... Jag får bilden av att det känns som att den här Andres har fått någon föreställning om att... För han ville då skydda den här Johan Andersson. För att han kände sig lite som hans typ så här storebror. Och att den här Ivan var irriterad på honom för att han hade tagit någonting av honom. Och att han då skulle dit och liksom ja, men visa sig tuff. Ja, men lite så här, lite så. Det är den känslan jag...
Ja, så det är ju uppenbarligen någonting personligt så i alla fall.
Ja, för sen tänker jag att eftersom inte det fanns, han var ju inte där, det var inga jugoslaver där. Så jag menar, han har ju då ljugit för den andra Johan för att han ska följa med dit och liksom hålla lite vakt så att han ska kunna, ja, jag vet inte. Men det känns ju som att det har någonting med droger eller...
Ja.
Någon uppgörelse av något slag att göra.
Ja, men absolut. Men det är ju...
Alltså det är ju... Nej men, det är så galet. Det är ju helt sjukt. Så att... jag hoppas att ni andra får en bättre midsommarafton än så.
Ja. Det får jag också hoppas.
Ja. Ja, ja. Så var det med det.
Ja, men tack så mycket för detta, får man väl säga.
Ja, så lite så.
Det var en pangavslutning på det här avsnittet, får man väl säga. Eller på den här säsongen, menar jag.
På säsongen, ja. Ja, ja jag tänkte det.
Men ja, så kan vi också göra.
Så kan man göra. Så kan det vara. Nej, men jag tänkte så här, bara ska jag prata om midsommar? Jag bara, jag vet inte, vad kan jag hitta om midsommar? Bara satt och läste och bara, och nej, jag vet inte.
Det
och
kanske känns något som mera för mig.
Ja, och så började jag typ så här söka på så här typ mord, midsommar, brott under midsommarafton och bla. Och sen så kom det här upp. Och så hittade jag ju då fuppen och domen och tänkte att jag kör. Även om det är sjukt grovt så tänker jag att de flesta som ändå lyssnar på det här har väl hört värre.
Det tror jag.
Ja, tyvärr. Men man tänker ju på, alltså det måste vara hemskt för hans anhöriga att veta att allt det har hänt mot honom. Det är ju det också.
Ja, fy
fan. Ja, nej, jag vet inte.
Men det var det för den här säsongen.
Det var ju det. Så kommer vi ju ta en liten ett uppehåll nu under sommaren och sen får ni hålla utkik som sagt på vår Instagram framåt hösten där. Eller,
ja, vi kommer ju lägga ut lite innan så att...
Ja, när det kommer dra igång igen och sådär.
Och det är nu ni ska skicka önskemål och så.
Precis.
Och det kan vara både på ämne eller specifik sak, det spelar ingen större roll.
Nej. Precis.
Men vi har ju några önskemål som vi ska kika på.
Och vi har ju fått in några grejer som vi tänkte vi skulle ta och titta lite närmare på nu under uppehållet.
Ja, precis. Så ja, och ni kan ju skicka på Instagram på meddelande där, eller om det är något kort kan ni ju skriva en kommentar, det gör ni som ni vill. Är det nog lite längre kanske med länkar eller dokument eller så är det ju bättre att ni mejlar. Och det är ju som vanligt stapalspodcast@gmail.com och stapalspodcast på Instagram. Allt det här står ju som vanligt i avsnittsbeskrivningen och våran mejl står på våran Instagram. Så att eller om det är några tankar om det här avsnittet eller tidigare avsnitt eller önskemål på saker vi kan göra bättre eller
ja, eller allt är så. Välkommet. Precis.
Vi,
så får vi väl tacka för den här säsongen. Alla som har lyssnat.
Och nu när ni semestrar runt i Sverige och kanske hälsar på vänner och släktingar så kan ni ju tipsa om podden till dem om ni vill.
Om ni tycker om oss.
Ja, för att vi har ju lite reklam nu som ni har märkt. Och vi är så där irriterande nära gränsen för utbetalning varje månad.
Ja, men vi är inte riktigt där. Det är liksom Nej. Typ några kronor.
Ja.
Lite så här,
och vi vill ju jättegärna, även fast våra mikrofoner är ganska nya och de är bra jämfört med vad vi har haft förut, så vill vi ju såklart uppgradera så att ljudet ska bli bättre för er.
Ja, verkligen.
Så om ni lyssnar så förstår ni varför vi har reklam. För det är för att allting ska bli bättre för er och för oss.
Bättre lyssnarupplevelse.
Så sprid gärna podden. Ja. Vi blir jätteglada.
Verkligen. Det tycker jag låter som en bra idé.
Ja.
Men tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket för den här säsongen.
Ja, och så får ni ha en jättebra sommar.
Och en jättetrevlig midsommar.
Det hoppas vi på.
Så hörs vi igen efter sommaren och efter Lukas semester.
Ja, det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.